Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
En podcast från Aftonbladet.
God morgon, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Hockeystudion med mig Julia Karlsson. Och jag står här helt ensam i studion nu, för med mig på länk har jag Jonathan Gruvan Nilsson och Hans Abrahamsson. Hur är läget med er?
Det är toppen här i Gävle i alla fall, måste jag säga. Jag har varit lite inkastad här på ja, lite sluttimmarna sedan Mattias Karlsson, vår excellenta reporter, var tvungen att vika in kepsen. Så att ja, men jag är laddad och sugen. Det kan vara bra också att inte hålla på och gå och förbereda sig för länge, utan att man bara kör.
Jag tänker också, då får vi dina spontana reaktioner på allting.
Precis.
Hur är läget med dig, Gruvan?
Jo, men det är toppen här i Stockholm också. Jag har faktiskt sett två fotbollsmatcher i helgen på plats. Men självklart hängt med och kikat hockey också.
Är det sant? Har det varit, men för jobbets räkning eller för...
Nej, det var privat räkning faktiskt.
Ja, ah, nu jag måste jag fråga, vad var du på?
Jag var på Sirius Uppsala, Sirius IFK Norrköping i Uppsala i lördag. Och sen var jag på derbyt igår. Mellan Djurgården och AIK.
Ah, stökigt.
Ja, tyvärr blev det ju stökigt, så vi lämnade och såg inte kvar sista minuterna där, men ja. Vi fokuserar på hockeyn.
Ja, precis, jag ska säga det. Vi går över till hockeyn där direkt, men det är alltid bara spännande att höra vad folk har gjort i helgen. Jag blir alltid lite glad.
Ja, man blir ju jätteförfärad att höra varför man åker till Sirius och kollar på allsvensk fotboll. Den har jag lite svårt att bara släppa så där. Det måste ju finnas någon hook där, eller?
Ja, det har faktiskt en förklaring, och det var att jag hade nere lite kompisar på besök från Gällivare, och då var två av dem håller på IFK Norrköping, så det var därför vi bestämde oss för att ta en trip till Uppsala på lördag kväll.
Okej, hörni, men det har varit en lång hockeyvecka. Så jag tänker att vi går över till hockeyn som vi ändå ska prata om. Vad vill ni, jag kan egentligen slänga över frågan till er. Vad vill ni börja någonstans?
Ja, vi kan väl börja med Luleå kanske.
Det låter som en bra plan. Det har varit lite haveri där, eller?
Ja, eller i alla fall, alltså sportsligt har det ju varit en riktigt bra vecka. 6 poäng. Så att det har väl varit lite turbulens, kanske jag mer skulle vilja kalla det för. Kanske mer än ett haveri, i och med att sportsliga har ju tuggat på riktigt bra under den här turbulenta veckan som har varit. Den började ju för övrigt bara några timmar efter vi hade slutfört vårt senaste poddavsnitt. Om vi ska dra lite bakgrund där så fick väl jag och kollega Ros, som precis har spelat in podden, fick ett tips där bara strax efter om att Isak Brännström då hade skrivit, hade klart 3-årskontrakt med HV71 redan. Vi hade ju spekulerat, eller vi hade skrivit att det fanns stort intresse i redan i vårt Sillesurr som vi har på Aftonbladets sajt. Men nu fick vi det bekräftat att det var så långt gånget så att det var underskrivet, att det handlade om 3 år. Och när vi hade kollat upp det med diverse källor och fram och tillbaka och hit och dit, så kände vi oss trygga att det stämde och gick ut med det. Och ja, alltså det kändes ju som en bra nyhet. Men att det skulle få den sprängkraften och att det skulle bli den turbulensen, det kan jag ärligt talat säga att jag inte såg framför mig. Trots att jag har jobbat med det här i 20 år eller snart då. Så att ja, man blir överraskad även som murvel ibland, även om det naturligtvis kändes som en bra nyhet.
Alltså vad var det? Jag tänker de flesta har väl hängt med i vad som hänt. Men du kan väl ändå dra lite snabbt vad som hände efter också, efter spelet liksom. När ni gick ut med att Brännström var klar för HV71 då inför nästa säsong redan.
Ja, nej, det var ju i första hand fansen som blev spritt språngandes galna över detta. Man tog det otroligt personligt och kände att det här var ett svek mot hela klubben och att han inte skulle få vara kvar, inte skulle få sätta sin fot eller sin skridsko mer på isen med en Luleå-tröja på sig och ja, diverse saker. Så att det var väl i korta drag lite grann var det framför allt mynnade ut i. Och det här skapade ju naturligtvis då en klyfta, en konflikt mellan klubben och som naturligtvis har helt, de hade vetat om det här flera veckor, att Isak inte skulle vara kvar i Luleå och även att det var klart med HV som jag uppfattat det. Men var ju helt inställd på att han ska spela här i Luleå hela säsongen då. Så att det skapade ju naturligtvis en klyfta mellan supportrarna och klubben då, hur man skulle hantera den här situationen, och det är väl i stora drag det. Sen finns det ju lite annat i det också som naturligtvis kan ju gruvan komma in på lite grann också, men det har ju varit ett litet pyrande missnöje mot diverse saker med allt från Kinnemin till hur truppen ser ut till hur spelet har sett ut och så vidare. Sen får jag ju för mig, nu är ju så bra att gruvan är norrbottning, men jag får ju för mig att de går runt och är lite småförbannad mest hela tiden faktiskt, men det är bara en iakttagelse lite längre söderut från hur norrbottningar fungerar. Så då kan vi väl få in gruvan här så kan han förklara lite bättre det norrbottniska kynnet.
Men man blir väl kanske härdad av mörkret och kylan där uppe och utgår från det värsta i alla situationer. Det är väl det jag kan säga om mentaliteten som finns i vissa fall där uppe.
Finns det en sån här känsla att alla är emot folk som kommer från typ Norrbotten eller alla längst upp i norr och sådär? Att det liksom är vi mot resten av Sverige, typ att övriga Sverige stort sett vill oss illa?
Ja, men lite så kan det väl kännas att liksom stockholmarna, om man tar hur vi jobbar där uppe i gruvan och skickar ner alla skattepengar till Stockholm och det byggs vägar här nere och så vidare. Och man känner sig lite bortglömda där uppe. Och hade man delat av liksom Norrbotten till ett eget land så hade det varit ett land med fantastiskt välstånd, om man säger så. Och visst finns det lite väl stort fokus på södra Sverige och att man känner sig lite bortglömd. Och det kan väl bygga en liten känsla som kan vara bra att ha i lagsammanhang, tror jag. Vi mot världen.
Men om man går tillbaka till liksom själva Brännström-affären, om man säger så. Hur ska man som klubb sköta det? Det blir en otroligt konstig situation nu för allihopa inblandade, tänker jag väl. Alltså nu ska han spela en hel säsong i Luleå. Hur sköter man det från början när en sån här grej kommer ut liksom?
Ja, det diskuteras säkert inom klubbarna, inte minst nu, hur man ska göra. Och det är väl klart att det finns väl ingen optimal lösning på det. Det är väl liksom två alternativ. Antingen så går man ut och berättar som det är, eller också stoppar man huvudet i sanden och hoppas att det inte kommer att läcka ut. Mm. Och vilket av de här två alternativen som är bäst eller minst dåligt, eller vad man ska säga, det är väl upp till varje klubb att värdera. Man kan ju gå och hoppas på att det inte kommer ut naturligtvis, men jag tror nog att det här ändå har liksom skapat lite mer funderingar runt det här. I Schweiz exempelvis är det ju väldigt vanligt att man kan gå ut väldigt tidigt och säga att den här killen kommer att spela i och skriva på för den här klubben till nästa säsong, så han kommer att spela där, och det är ingen big deal över det, utan där gör man så. Och ja, i det här fallet, alltså jag är ju, det är klart att jag är ju en gammal stöt, så att jag har ju också mycket det här med klubbkänslor och sådär. Sen måste man väl också se till hur verkligheten ser ut, där människor kommer från olika delar av Sverige, deras sociala situation ser ut på ett sätt. Vi har ett kontraktsystem i svensk hockey som ser ut på ett visst sätt också som gör det. Vi har klubbar där de är som tidigt vill gå in och starta nya förhandlingar om en framtid och sådär. Så att det är ju liksom i den situationen som är, så tror jag nog också att man måste acceptera att spelare spelar i en klubb men spelar i en annan klubb nästa säsong. Sen kan man väl alltid diskutera om det är bättre att komma ut i januari än i oktober. Det är väl upp till betraktaren att avgöra liksom hur mycket allvarligare det är. Men jag förstår ju att det är en konstig situation, men man måste nog också titta lite grann på helheten, på hur systemet ser ut. Det är också lite grann det jag känner, att det är ju... Luleå har väl liksom, alltså det man kan säga generellt är väl att de spelare som har kommit söderifrån har ju varit där på lite lånad tid. De återvänder ju förr eller senare söderut igen. Det är väl Niklas Olausson som är väl ett exempel på en spelare, så han har ju varit ner och spelat andra klubbar, men har ju träffat en sambo från Norrbotten som jag förstår, och han var ju kvar länge i men annars är det ju ett mönster med Elias Fält, med Simon Hjalmarsson, med Robin Kovacs, med Emil Larsson, med Brännström nu. Att de förr eller senare så återvänder de söderut. Och det har väl många anledningar till att det blir så. Inte minst det sociala. Man skapar familj, man vill komma närmare sina föräldrar. Luleå spelar ju borta väldigt mycket också. Det finns ju inget lag som flyger så mycket i ligan som Luleå gör, med mycket övernattningar och sådär. Så att det är ju... Det tror jag också att man måste ha en viss förståelse för, att plockar man spelare söderifrån så är risken stor att de en dag också återvänder.
Men jag måste fråga, har Brännström, han, vad säger man? Han gått ut med detta själv personligen? Har han bekräftat ryktena? Eller har han bara sagt att han ska lämna? Eller är det klart att det är HV71? Liksom?
Han har själv sagt att han ska lämna och inte vilja prata mer om det.
Men hur tror ni det kommer? För nu tänkte jag, nu i helgen så gjorde han ju ändå, det var mål och assist på honom, va? Ni tror inte att det kommer påverka honom sportsligt framöver? Att det har blivit en sån stor grej nu?
Jag tror att det påverkade lite grann nu de första matcherna här nu, även om han hanterade det bra. Men jag tror ju liksom på sikt kommer det inte att göra det, för det kommer ju också bli vardag. Nu vet ju alla om det här. Nu har ju bomben exploderat. Nu har liksom turbulensen varit. Jag tror att det är betydligt bättre att det, på så sätt att det kommer ut nu då, än i januari eller inför slutspel eller vad det kan vara för någonting. Så det, jag tror att det kommer att bli en... Saker blåser ju över. Det blir stora saker väldigt fort 2022. Men det är också så att saker blåser ju över. Och det här tror jag väl är en sån sak. Sen är det ju jättetråkigt att det liksom blir hot och liksom gå till den överdriften. Men jag är inte speciellt förvånad heller när man följer det klimatet som är på diverse sociala medier och så är jag inte speciellt förvånad. Det är ju jättesorgligt och man mår ju skit rent ut sagt själv som reporter när man skriver en nyhet som innebär att liksom hans gravida sambo får hembesök av galningar som är där och knackar på dörren. Det är klart att det är ju... Folk får ju tro vad de vill, att vi liksom bara gottar oss och saker och ting. Men det är väl klart att både jag och Thomas har ju funderat både en och två gånger över vad vi håller på med. Det ska jag villigt erkänna. Liksom, för att är det värt det liksom, att hålla på med? Vårt jobb är ju att ta fram de här nyheterna, absolut. Och jag tycker de har rätt att veta. Om vi vet något, ska fans och alla få veta vad vi vet. Ska vi börja och liksom censurera våra egna nyheter så blir det ju väldigt svalt. Men samtidigt så känner man ju att, ja, alltså, vad är nästa steg? Liksom? Vad händer nästa gång vi berättar någonting? Blir vi fega som journalister, blir vi ju inte bra journalister heller. Så att det är ett jättedilemma i det här, tycker jag. Och ibland känner man bara att jag lämnar över det här med till någon annan liksom, som får ta den här skiten, för jag har liksom ingen lust. Va? Men sen sansar man sig väl lite grann. Och så där. Men jag tycker det är beklagligt att det är på det sättet.
Mm. Har du något att tillägga, Gruva?
Nej, det är ju förkastligt med hot och sådana saker såklart. Och Abris, du var ju uppe i alla fall i Luleå och fick ge Isak ett positivt besked i alla fall, som han verkade bli väldigt glad över. Kanske du kan berätta lite kort.
Ja, men absolut. Nej, men alltså, det är klart att när sånt här kommer fram, Luleå gick ut öppet och berättade om att det var folk hemma hos Isak och hans sambo. Isak var inte ens hemma. Och det är klart att 99% av befolkningen är ju vettig. Och det här skapade ju också liksom en motrörelse mot det här, där man började samla in pengar då, för att det skulle räcka i första hand till en blomsterbukett till bland Luleå-supportrarna då, blomsterbukett till familjen. Det slutade med att det var 12 000 kronor insamlat och att det var ett rejält presentkort på en, vad heter det, sån här baby, ja, de kunde handla
babybutik. Ja.
Ja, jag ska inte nämna någon namn. Och då fick man direkt, det här räcktes ju över efter matchen mot Färjestad då jag var uppe i torsdag, så det var ju en det var en väldigt speciell stämning där uppe, det måste jag säga. Alltså man märkte, jag kom ju precis mitt i liksom, ja, när det var som mest infekterat och sådär, och det gick att ta på den stämningen, måste jag säga. Och väldigt speciell stämning under match också. Senast jag var i Luleå var liksom den här finalmatchen där liksom allt bara gungade och sjöng och det var liksom hej och du, och Luleå skaffade sig matchboll i match 5 där och så, det var ju sista jag var på. Och så kom man upp till det här där det kändes den här iskylan lite grann i luften. Sen måste jag säga med det sagt, jag tycker Luleå som förening hanterat det väldigt, väldigt proffsigt och bra. Framförallt mot oss i medierna, där ska både Robert Hedlund och presschefen och Stefan Hedlund, klubbdirektören, ha en jättelårs, tycker jag. För jag tycker de är bland de absolut proffsigaste att jobba mot i hela ligan. Och även, det är lite grann det där jag bedömer i också, vilka funkar när det blåser, vilka är proffsiga när det blåser. För att det är väldigt lätt att vara proffsig när det går bra, det är alla hjälpsamma, men vilka gör sitt jobb även när det blåser? Och där ligger Luleå i topp, där ska fansen vara stolta över sin förening, tycker jag. För att de gör det väldigt, väldigt bra, tycker jag. Och de har ju också en... Luleå är ju en sån klubb som vill skapa ett engagemang, som vill ha närhet till fansen. Leksand har ju också varit där lite grann på det sättet. Och det är klart att när det blir bra så blir det ju väldigt, väldigt bra. När det blir den här typen av händelse så kan det ju vara en belastning naturligtvis. Det är ju lättare att ha en stor distans till supportrarna när det blir så här. För då kan man ju säga att vi lyssnar inte på dem, utan vi kör vårt i klubben och sen får supportrarna stötta oss om de vill och sådär. Men de kan inte lägga sig i våran verksamhet. Och den där balansgången där är ju jättesvår. Och där får ju Luleå tvingas balansera. Man får en väldig uppsida i det här med att man har supportrarna, att man jobbar tajt med varann, att supportrarna till viss del är med och påverkar och sådär. Men man får också betydligt tuffare jobb när det blir den här typen av kontroverser och där man tycker olika. Så att, det är en balansakt för dem.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, jag tänker vi kan inte riktigt lämna Luleå när du har pratat om det här i klubben. Vi kan inte lämna det utan att nämna Kinnimin också ändå. Gör en liten fin segue över till det. Jag tänker, för han var ju också i farten igen i veckan och det var lite diving och filmning och vad det nu var. Vi behöver inte prata om det i all oändlighet, för vi har pratat om det mycket tidigare. Men alltså jag kunde inte undgå att tänka liksom så här, är det rimligt nu med Kinnimin, eller är det en liten häxjakt på Kinnimin? Det är det enda jag vill lyfta lite snabbt. Gruvan, du kan väl börja om du har något någon tanke där.
Ja, det finns ju en anledning att det är just Kinnimin som hamnar i de här situationerna gång på gång. Och sen med det sagt så kan det ju absolut vara så att domarna har ju ett extra öga på honom också, och han har ju väldigt svårt att komma undan såna här situationer nu också. Liksom hade det varit någon annan spelare så hade det kanske passerat lite obemärkt förbi, men nu när det börjar bli så här många gånger han är inblandad, då exploderar det ju varenda gång nästan. Och nu den här senaste situationen, så när jag har sett det på tv-bilderna så ser det ju verkligen ut som att han får en lätt nudd med handsken och lägger sig ner och kastar sig ner. Och själv hävdar han ju då att han motsätter sig det här beslutet. Han blev ju fälld för diving här, och menar att han har visat upp ett blåmärke och att han blödde från näsan under resten av matchen, att handduken var full av blod på bänken och så vidare. Och i sådana fall så har han ju tagit rätt hårt ändå, den här handen i ansiktet. Och jag vet inte riktigt, det kan väl vara en naturlig reaktion liksom, att får man en smäll så ryggar man tillbaka. Sen vet jag att det är folk som inte har gett så mycket för den förklaringen ändå, utan att det är en förstärkning, punkt. Men ja, han lyckas hamna i centrum hela tiden, så är det i alla fall.
Jag tänkte ställa frågan till Gruvan, tycker du att han ska vara kvar i Luleå? Tycker att Luleå ska ha kvar honom?
Ja, som det är nu så levererar han ju inte på isen heller, men jag tror att de behöver... De är ju inte i den positionen liksom, att de har inte fått in de poängspelarna som de har behövt efter att Omark och Andreasson har lämnat efter förra säsongen. Och nu skriker vissa fans att de vill ha bort både Isak Brännström och Brendan Kinnimin också, men det går ju inte heller att skeppa iväg forward som det ser ut just nu. Men ja, på... man skulle kunna absolut se över hans framtid här senare under säsongen om de får in något annat namn, och att supportrarna redan från början innan han värvades så var ju många tydliga med att vi vill inte ha in en filmare. Ska han spela för oss så måste han liksom städa bort det där, och det har han uppenbarligen inte gjort. Och förra hösten inledde han jättebra och gjorde... Ja, han slutade på 14 mål totalt, och den absoluta majoriteten av det kom i början av förra säsongen. Sen nu har han knappt gjort ett mål på, det är nog uppemot 30 matcher om man räknar in förra slutspelet. Så han tar många onödiga utvisningar också. Så just nu så tror jag väl att han är mer en belastning än vad han gör nytta i laget.
Håller du med, Abris?
Ja, alltså jag tror att spelarmarknaden spelar in väldigt mycket. Det är ju som inne på att man pratar om att man ska göra sig av med spelare hit och göra sig av med spelare dit. Men vi kan ju konstatera att det är en extremt tunn marknad att hitta spelare. Och dessutom Kinnimin tror jag är extremt svår att få till en bytesaffär med, om vi säger så. Att man skulle kunna göra ett byte med en annan SHL-klubb, så tror jag att det är kanske den svåraste spelaren att hitta en ny klubb för också. För annars har det varit ett alternativ att man har... Någon har tagit över Kinnimins kontrakt och Luleå har fått en annan spelare i utbyte då. Så att, men det tror jag är jäkligt svårt faktiskt att få till i det fallet. Jag tror inte det är speciellt många SHL-klubbar som är speciellt sugen. Och det har ju varit, ända sedan Kinnimin kom, så har det varit en balansgång mellan att han tar för mycket istället för det han ger. Va? Och det är klart att jag känner ju att pendeln är svänger över, och att det tar för mycket energi. Oavsett rätt eller fel, hit eller dit, man kan bedöma situationer annorlunda. Men som det är nu så känns det som att det är en minusvariant för Luleå. Och jag tror väl också att hade de hittat en bra lösning på det på något sätt så hade de nog inte tvekat. Men det handlar ju om kontrakt, och det handlar om att ha spelare i truppen, och det handlar om andra saker också. Där väger väl de fortfarande... Det är fortfarande för komplicerat skulle jag tro. Annars tror jag att man hade gjort det. Agerat redan.
Vi kan ju lämna Luleå bakom oss nu och gå vidare till något annat kanske, om det inte är något annat ni ville nämna om Luleå rent sportsligt. Som du sa, Abris, det har gått bra senaste veckan. Även om det stormar i truppen.
Ja, men det är väl ett jättestyrkebesked att gå in och vinna två raka i det här läget. Och det är liksom, man ser vad går Luleå tillbaka till när det liksom blåser, när det är kris. Ja, det är den här otroligt tajta defensiven, och det är Lassinantti som går in och släpper in ett mål på två matcher, och man vinner två matcher. Det är klart att det är ett jättestyrkebesked sportligt. Jag tror att gruppen har slutit sig samman av det som har hänt också. Så att det är otroligt starkt, och det är inte två lätta matcher heller, utan det är Färjestad hemma och det är Oskarshamn borta som man går in och stänger ner båda och vinner. Så att hatten av där.
Nu får de lite arbetsro också. Nu är de ju uppe på femte plats, en poäng från tredje platsen som Skellefteå har nu, och Luleå har dessutom en match mindre spelad, så det blir nog mycket enklare att spela hockey när det inte är kris sportsligt också liksom, och börjar knackigt, utan nu har de studsat tillbaka. Sen var det en lite intressant grej, Oskarshamn-matchen just där, ishaverit som gjorde att det var 80 minuters uppehåll.
Det är faktiskt helt sjukt. Det var det jag försökte säga, liksom komma till när jag sa haveri innan. Men nu kommer vi dit. Okay. Ja, 80 minuter, det är ju helt sjukt länge.
Ja, man måste ju verkligen börja fundera på om blir det verkligen något mer spel där. Nu har jag inte alla turer vad som sades där under uppehållet. Men det är självklart inte bra att det blir så långt uppehåll att isen strular.
Ja, nej, om vi tar det med isen så är det ju liksom inte första gången det händer i Oskarshamn heller. De har ju haft isproblem tidigare och det är ju verkligen en arena som lever på dispens. Hade de gått upp några år tidigare så hade de aldrig fått spela i den där arenan. Nu har de ju tagit bort de där restriktionerna som fanns. Det är väl redan bestämt att det blir en ny arena där. Men det ligger ju något år till fram i tiden i alla fall. Men det är klart att det är jättepinsamt när det händer flera gånger efter varann att det blir problem med isen där. Och nu behöver man väl ta tag i det där. Jag läste någonstans att det handlar om någon luftis, att det hade kommit in luft under där. Och jag ska inte fördjupa mig för mycket i det där, men det låter ju inte speciellt bra i alla fall, och det ska ju inte behöva hända i en SHL-match. Men det mesta kan ju hända. Det märkte vi ju inte annat. Till och med tv-sändningarna kan ju krångla ibland. Det kommer vi väl återkomma till. Men nej, det är... De har ett problem där med isen. Och det där... Ja, det är väl lite baksidan kanske också med att man inte fått till den här nya arenan än. Att det tar sån tid för dem.
Oskarshamn har ju vänt, om vi tänker rent sportsligt. Så började de ju övertygande. Och man tänkte att nu blir de att räkna med här igen, men nu har det plötsligt gått mycket tuffare här, och de ligger, ja, de är väl näst jumbo nu med en 3-poängare hittills den här säsongen, så det, jag lutar väl mer och mer, jag hade tippat dem faktiskt rätt högt, men om man nu ska vända kappan efter vinden och utvärdera lite så får de nog tufft den här säsongen att motbevisa experterna igen.
Om vi fortsätter på, det är ju alltid kul, jag sa att vi inte skulle prata så mycket krislag idag, men det är ju lite roligt ändå. Det som stod ut, alltså siffrorna som stod ut mest i helgen kände jag väl ändå var Timrå Malmö 7-0.
Det har ju pratats mycket om Timrås offensiva stjärnor som de har värvat in den här säsongen, och nu fick man ju verkligen se fulla potentialen här. Både Dahlén och Emil Pettersson inledde i första perioden och sen rullade på, så det blev ju 6-0 innan tredje perioden. I slutet av andra perioden kom 6-0 på borta is i Malmö, då hade ju Daniel Marmenlind i målet redan blivit utbytt till Adam Werner och kom två mål till efter det, och då började ju publiken gå hem därifrån också. Sen blev det till slut 7-0, och ja, välbehövligt för Timrå att verkligen få islossning, och tufft för Malmö såklart som ändå har inlett SHL bra men haft det lite tyngre här på slutet. Var fjärde raka förlusten det här.
Det är väl lite oväntat ändå med Malmö. Jag tyckte det kändes som att de hade hittat ett sätt att spela tillsammans och hur man skulle agera och vilken typ av lag man vill vara i inledningen här. Och nu har man ju gått på fyra raka. Det är klart att 0-7 på hemmaplan är ju jättepinsamt, och det, så ska det ju inte behöva se ut. Så att, men det säger väl också lite grann om jag tror det kommer att se ut hela säsongen. Det är ju jättelätt, och det är väl Linköping har väl varit krislag, Brynäs har varit krislag, nu börjar man prata om Malmö, HV har varit krislag hela säsongen. Jag tror att det kommer att, Rögle har varit krislag och så, va? Så att det kommer att svänga hela säsongen tror jag, och det kommer att gå upp och ner för alla lagen. Det kommer att vara otroligt jämnt. HV har ju satt sig i en tuff sits, de tror jag kommer att vara kvar där nere, åtminstone bland de 3-4 definitivt sista platserna. Känns det garanterat som. Troligtvis på de två sista kanske. Men i övrigt tror jag det kommer att svänga väldigt mycket runt de här lagen. Timrå är ju lite sådär att när det fungerar så är det väldigt bra. När powerplay funkar, när stjärnorna levereras så funkar det. Vardags Lunken går väl kanske inte lika bra. Inga fantastiska siffror heller direkt. Så där, man tittar på lite på den underliggande statistiken. Man skapar ganska lite, släpper till rätt mycket och sådär. Så att det är ju lite... De har lite att jobba med Timrå, även om det varit den här champagnehockeyn nu i helgen där, så tror jag att också att det kan vara ett lag som kommer att få jobba där nere.
Ja, vi får se. Det är ju inte... Det är ju som vi alltid säger, det är en väldigt lång säsong framför oss.
Ja, nej, men redan innan den här säsongen vet jag att många kollegor med mig också satt och kliar sig extra mycket i huvudet när man ska tippa tabellen den här säsongen. Och det heter ju ofta att det här är den svåraste eller ovissaste säsongen på länge. Men här känns det verkligen som att det här kommer bli ett år där alla kan slå alla. Och vi kommer få se sådana här resultat lite hit och dit.
Vi pratade ganska mycket om HV förra veckan, Abris. De tog ju ändå en seger i helgen, även om det var i förlängningen. Men vad tror du där? Är det lite andrum för HV ändå, även om de förlorade mot Rögle i torsdags?
Ja, andrum kommer de ju inte att få, men det är klart att det ändå är en liten kick i ryggen att man får med sig en seger. Det har man ju definitivt inte varit bortskämt med. Men jag tror att de kommer att få det väldigt, väldigt tufft under hela säsongen. Jag tycker framförallt med den här starten, vi är uppe i 10 omgångar nu på de flesta lag. Jag tycker att laget... inte ser ut. Man har inte fått in den där backförstärkningen som man har jagat sen i våras, där man har två tilltänkta toppspelare med Elvenäs och Tedenby är borta. Jag tycker inte att laget ser så mycket bättre ut än vad spelet och tabelläget visar. Sen är man ju ändå med i många matcher. Det ska man ju ändå ha för. Extremt dåligt special teams hjälper ju inte till. Man har jättedålig effektivitet, och det kan ju naturligtvis bero på att det är ju säkert inte bara otur, utan det handlar väl naturligtvis om skicklighet också. Man skapar ändå en del, men har ju väldigt lite dålig utdelning, inte minst då i den här matchen mot Linköping där Marcus Högberg räddade stort sett allt. Så att HV behöver ju bli både skarpare och tätare i sitt spel. Och jag är osäker på om den här truppen som de har nu kommer att ta dem så mycket högre upp i tabellen som jag var inne på tidigare. Behöver nog bygga om den lite. Och det är inte så lätt. Det verkar vara extremt tunn marknad. Linus Sandin var man säker på och högg på. Eller det var man ju garanterat. Nu valde jag Rögle och sådär. Jag vet inte. Kent Norberg har ett tufft jobb framför sig ihop med tränare Tommy Samuelsson.
Jag instämmer. De har ett tufft jobb framför sig. De är nykomlingar och de kommer få kämpa för att undvika kval igen. Som det ser ut nu, med tanke på tunna spelarmarknaden också.
Om vi skulle vända lite på det den här veckan och prata om... de lagen, alltså jag skulle vilja veta vilka ni tycker är de formstarkaste lagen just nu egentligen. Istället för att prata kris så kan vi prata, vi kan väl hylla en liten sväng, tänker jag. Vilka lag går bäst? Vilka tror ni är mest på?
Tittar vi på de som har gått bäst nu på slutet, så är det ju Färjestad, Växjö och Leksand som är de tre hetaste lagen. Passande nog så har jag väl två av de här tre lagen topp tre, de är Färjestad och Leksand. Så att ska jag säga, jag är ju väldigt mån om att ändå hålla fast vid mitt tabelltips på något sätt. Och därför tror jag ju att Färjestad och Leksand kommer att vara topplag även när säsongen är slut. Betydligt mer övertygad om Färjestad kanske än om Leksand. Men jag tror att båda kommer att vara med där. Och sen har ju Växjö har väl överraskat på många, tror jag. Jag kommer inte ihåg nu exakt, men kanske 7 eller någonting i tabellen och sådär. Och de har ju fått en väldigt bra start. Jag sprang på en Brynäs-ledare här i helgen i Gävle. Och han berättade för mig att spelarna i Brynäs tycker att Växjö är det bästa laget de har mött hittills. Nu kan ju det bero på att Växjö hade en väldigt bra dag just då. Men samtidigt visar ju tabellen också att Växjö har varit bra. Och de tyckte att det var säsongens hittills bästa lag som de mötte då. Och Växjö är ju tillbaka lite grann, tycker jag, när man är bra. Just den här backsidan som man har. Bra försvarsspel också, väldigt bra special teams. Jag tror man är i, man ligger alltså på 114 i special teams, så det är ju jättebra, men det är ju samtidigt inte så här, det är inte så här orimligt högt på något sätt. Det är ju inte 130 eller 120 eller någonting, utan det brukar ligga runt 110, 111, 112 de lag som vinner efter säsongen, va? Så att det är ett väldigt bra powerplay, men inte, eller ett väldigt bra special teams, men inte orimligt bra, så att nej, det är mycket som ser bra ut. Målvaktsspelet har ju varit mycket bättre än vad vi förväntade oss. Där både Larmi och Åman ligger ju högt i målvaktsstatistiken. Och naturligtvis då hjälpt av ett bra försvarsspel, och att Växjö också bygger bra bakifrån. Alltså att man har mycket puck.
Ja, precis. Växjö är också lite bättre än... jag tror det också, speciellt på målvaktssidan. Jag tror jag tippar dem rätt långt ner i tabellen inför den här säsongen. Var inte helt övertygad om att det kommer bli en lätt övergång från Sam Hallam och allt han har gjort där under 10 år till nye huvudtränaren Jörgen Jönsson här. Jag tror inte att de kommer spela semifinal det här året heller, men... de har inlett bättre än jag trodde med tanke på det nya i Växjö. Sen vill jag även, när vi pratar form, så kan vi lyfta Linköping som verkligen har studsat tillbaka och är uppe bland de lagen du nämnde här. Om vi ser till de senaste 5 matcherna så har de tagit 11 av 15 möjliga poäng, och Marcus Högberg kan ju visa sig vara ovärderlig där bak för Linköping den här säsongen om han fortsätter storspela i målet. Sen har de överlag de tajta matcher, blir inte så många mål där, men och jämna matcher, de är som alltid med i matcherna här på sistone, så nej, det ser bra ut. Krisen är avvärjd för tillfället där, om vi ska prata kvällstidningsspråk.
Håller du med där, Abris?
Ja, jag tycker väl att Linköping kanske, jag vill väl inte avfärda någon krisstämpel på, eller krisstämpel, men jag tror väl att de kanske ändå kommer att vara med där nere. Nu har de ju skaffat sig ett betydligt bättre utgångsläge än vad de låg efter de första omgångarna, där de var egentligen, ja, det var väl klart för kval. Jag tror det var Mattias Karlsson som skrev efter 10 minuter mot Örebro att, i premiären, att Linköping kommer få kvala, typ, för de är så dåliga. Den kommer de få höra. Men jag tror att Linköping kanske inte, jag tror att de kommer att tillhöra de här 4-5 lagen längst ner där faktiskt. Sen får de gärna frysa tabellen nu. Jag ser det att jag har 5 av 6. Av topp 6 har jag 5 lag, har jag prickat in där nu, av de som är topp 6 nu. Det är helt galet. Ja, man lyfter fram sig själv ibland. Det är bara Rögle och Växjö som behöver byta plats, så är jag hemma.
Är det så? Vi får hoppas, ja, de gör det då, för det är ju det. Det är det går ut på, ja, det att du ska vinna ditt tips liksom.
Ja, det kommer jag inte att göra, kan jag säga. Jag skrev väl någonstans att jag aldrig varit så missnöjd med tips någon gång som jag var inför den här säsongen. Så det kommer säkert att bli mitt bästa tips så någonsin då, i så fall, i och med att jag trodde själv att jag hade fel på allt. Nej, men sen är det väl Leksand har ju verkligen börjat rört på sig efter en lite knackig, lite trevande start tycker jag, så har man ju fått in med Rivik nu. Elvenäs har kommit in, blev han skadad. Heinemann kommer väl också så småningom när han är skadad. Jag tror att klara Leksand, och framförallt så har man ju ett väldigt, väldigt bra målvaktsspel av Mantas Armalis. Och det är väl liksom, det är kanske lite orosmålet på något sätt, att det kanske är bästa, liksom man lever lite för mycket. Det kändes nästan Frölunda förra året med Tomkins där i början. Man släpper till väldigt mycket Leksand. Men har ju räddats där till stor del av ett grymt målvaktsspel av Mantas. Så att, ska man hitta någon varningsklocka på Leksand, så är det väl just den biten då, i så fall. Att, jag tror inte han kommer att ligga på 95% när säsongen är slut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag tänkte, vi har 2 grejer kvar som jag vill lyfta innan vi ska så smått börja runda av. För det första tänker jag att det vart ju lite avstängningar i veckan. Abris, du skulle egentligen kunna leda in oss på det här.
Ja, Det kan väl vara något jag missat där, men i alla fall i lördags var det ju John Quenneville i Leksand som stängdes av en match för en knuff mot en domare. Och sen hade vi Mats Rosseli Olsen i Frölunda som stängdes av två matcher för ett handgemäng med Färjestads MVP Per Åslund. Och det var väl som vanligt en del diskussioner runt det här med allt från att det var i klass med Peter Hollands överfall på Fredrik Styrman till att det inte skulle vara någonting överhuvudtaget i stort sett. Och även med Quenneville så jämförde man ju vilt där med Joel Lundqvist fem matcher som han fick för en domarknuff för några år sedan. Och sådär då. Så att det blir ju hela tiden att det jämförs ganska mycket med andra situationer och sådär. Och det är ju... Där beror det väldigt mycket på vilken halsduk man har på sig, hur man ser på situationen skulle jag vilja påstå. Vad känner du, Gruvan? Var det rätt? Två matcher för Rosseli och en för Quenneville?
Ja, om vi börjar med Quenneville så är det väl stenhårda direktiv mot att röra domaren. I det här fallet så tycker jag att det här hade man kunnat släppa. Jag ser det inte som en knuff utan mer något som, ja, när domare griper in och liksom ska dirigera en spelare någonstans och spelaren inte vill åka dit, så då får man väl ta att det kan bli fysisk kontakt på det sättet. Sen får man, jag tycker inte att knuffen är tillräckligt allvarlig för att resultera i en dom.
Det intressanta i det här också är att domaren ska ju köra ut han i fel båsdörr också. Det är därför han har knuffat till honom. Det är ju inte deras bås ens en gång, utan det är ju någon sån här där de kommer in på isen typ från omklädningsrummen. Det är den dörren som står öppen och där ska domaren ha ut honom. Och det har ju inte, Quenneville är ju lite mera orienterad än vad domaren är där. Så han har ju koll på att det är inte här jag ska ju till mitt bås liksom så här typ. Och då trycker han till honom lite grann då med handen. Jag tycker det är svår. Jag är emot att man ska ha liksom fysisk kontakt med domaren. Jag förstår att släpper man vissa saker så kan det stegras och sådär. Och det är svårt att sätta ribban för när man ska fria och när man ska fälla och sådär. Beroende på en knuff där. Men jag tycker den är jättetuff faktiskt. Och det kändes som domarens anmälan var också väldigt liksom förlåtande på något sätt i det här. Men disciplinnämnden valde att ta en match. Och det är klart, man är i alla fall mera rätt på det nu då, än när Joel Lundqvist fick fem matcher för en knuff som är, ja, jag skulle säga att den är ungefär, påminner ju rätt mycket om den här. Så att man har ju liksom dragit ner det här mycket, insett att man låg alldeles för högt då och sänkt ner nivån i alla fall på det. Och det är väl något som är positivt med det.
Mm. Och om vi går in på Mats Rosseli Olsen då, på Per Åslund, så är det ju inte Peter Holland-klass tycker jag, eftersom han behåller ju handsken på här. Däremot är det ju en feg så kallad sucker punch, som jag ser det, liksom att ett knytnävsslag när han först liksom låser fast huvudet lite. Och ja, Roger Rönnberg, Frölunda tränaren, gick ju också ut direkt efter liksom och fördömde det och sa att Rosseli Olsen tappade huvudet. Och ja, det håller jag med om. Och där två matcher, jag hade inte protesterat om det blev någon match till. Tre matcher kanske.
Jag måste bara lyfta, var det inte lite underligt att det inte blev någonting på tacklingen från första början? För den blev det ingenting på. Den släppte de ju helt.
Ja, den kom ju bakifrån, så att man hade absolut kunnat tagit något på den i första läget. Där. Ja. Man kanske inte hade blivit den där situationen heller. Jag tycker också att det är lite konstigt att man inte tar den från början. Man har sett betydligt mildare boardingar eller checking from behind som har beivrat. Så att det kan jag absolut hålla med om att det borde ha varit något. Och då hade väl Rosseli klarat sig mycket bättre också. Då hade han inte varit avstängd i det här läget. Så att han tycker nog också att det var synd att inte domarna tog den. Men det är en frustrerad spelare. Frölunda förlorar 3-7 på hemmaplan. Man gör en bra match i Skellefteå. Man känner att man kanske har något på gång. Skön känsla i truppen. Ut och visa hemmapubliken. Västrivalderbyt där med Färjestad. Och så blir det bara pannkaka av precis allting. Och Det är ju en kille som inte klarar av att hantera sin frustration och får ju betala med det nu då, med dels med böter. Vad hade vi för månadslön på Rossfeld? 130 borde det bli va, på det bötesstraffet tror jag. Och två matcher då, plus som det var 16 000 eller någonting i böter. Där. Så att det var väl en, det var en dyr lördagkväll för honom.
Mm. Tycker du två matcher var nog?
Ja, men jag tycker att det är ganska okej. Okay. Jag känner det faktiskt. Jag tycker att det är ett ganska rimligt straff. Jag kan köpa den rakt av.
Då går vi vidare till det som jag tycker är eller som är min favorit på veckan. Veckans fulaste, veckans nyaste. Vi kan väl börja med veckans med veckans snyggaste då.
Ja, jag har ju fått äran att ta den faktiskt. Och den var ju ganska enkel den här gången. Det finns ju mycket som är vackert och mycket som är fint. Absolut, allt från fansens insamling till Isak Brännström till ja, vad det nu kan vara. Men jag måste lyfta fram Theodor Lennströms mål. Där det är ju något som jag vet inte om jag har sett. Har du sett något liknande i gruvan eller?
Nej, inte i spel 3-5 och liksom att han redan blir första pucktouchen. Ja, du får fortsätta berätta om målet.
Ja, jag tänkte på det också. Ja, nej, men alltså det är, ja, hela den situationen är ju unik i mitt sätt att se det. Allt från liksom 3-5, de spelar alltså med två man mindre, från hur han den här första touchen där han liksom stöter fram den ganska långt upp i ända ut i mittzon, och sen den här skridskoåkningen som är något i, jag vet inte, han måste nog ställa upp mot Nygård och någon till snabbskrinnare där, för det är bland det värsta jag har sett faktiskt. Och sen avslutet inte minst, ja, alltså det absolut vackraste avslutet jag vet, det är de här bäckenlyftningarna högt upp när man med sån kontroll kan göra de där sakerna, för där är det nästan alltid ledigt, men det är så svårt, eller svårt, men för de som kan är det inte det, men det är troligt avancerat avslut också, han gör det där. Alla de här sakerna ihop gör ju att det blir ja, det är nog snudd på årets mål redan nu kanske, så att nej, hatten av.
Oj, starkt att säga att det är årets mål redan nu, jag gillar det.
Ja, men det är så många ingredienser i det, så att jag vet inte riktigt vad som ska, jag vet inte riktigt vad som ska mäta det. Jag vet inte hur man ska slå det riktigt. Jag blir gärna överraskad och ser att det är någon som gör det, men då, just för att det är så ett unikt mål i en sån unik situation och på ett sånt unikt sätt som man gör det, så att jag sitter och tänker på vad, det är klart att man kan göra en egen liksom solaride från egen zon eller någonting så här, spel 5-5 och så, men göra det 3-5 och på det sättet, och det, nej, jag lyfter fram det som årets mål redan nu faktiskt.
Gruvan, vi går över till dig då. Har du inte en bubblare till veckans snyggaste? Om du hade något annat du ville säga?
Ja, det har jag väl faktiskt. Liam Dauer Nilsson, 19-årige talangen i Frölunda, fick ju sitt första mål mot Skellefteå, sitt första SHL-mål, och det är egentligen inte hans mål jag vill lyfta fram, utan det är Joel Lundqvist, veteranen. Ja, han är väl 40 nu, som inleder, ja, han sätter ju upp Dauer Nilsson i slottet med en passning, och det föregås ju av att han möter Skellefteås stjärnback då, Jonathan Podas, vid sargen i offensiv zon, och bara flytta på honom som att han är en juniorspelare. Alltså det var oerhörd skillnad i hårdhet i kroppen där, såg det ut som. Joel går in, visar vem som bestämmer, flyttar på honom och sen serverar Dauer Nilsson. Och ja, han hyllades ju för det där av både Roger Rönnberg och Dauer Nilsson själv efteråt. Och Roger sa väl att det är precis det här som gör att jag vill att Joel ska spela till han är 75 år gammal.
Om vi går vidare till det, du har fått äran att tala veckans fulaste.
Veckans fulaste,
eller
ja,
svår,
vi har ju varit inne på det lite. Det är väl en dubbeldel, det här Mats Rosseli Olsens slag kvalar nog in som det fulaste vi sett på isen den här veckan, och ja, den personen som tog sig till Isak Brännströms bostad och uppträdde hotfullt när hans gravida sambo var hemma där, det måste vara veckans fulaste.
Och med den noten så tänker jag att vi stänger ner hockeystudion för idag, om det inte är någon av er som har någon annan punkt ni brinner för som ni ville ta upp.
Vi finns som jättemycket att prata om, men jag tycker det låter som en bra idé att runda av.
Jajamän.
Men vänta Julia, vi har ju glömt de lyckade tröjhissningarna, ska vi ju säga. Vi har ju haft konversation här med en trogen lyssnare som har mejlat oss om det här. Vi var inne på den tidigare program att vi inte riktigt hade koll på när nästa tröjhissning sker. Det här var ju i samband med att Ove Molins misslyckade tröjhissning. Den ska för övrigt upp på torsdag nu, det vill jag också nämna. Ove Molins tröja, Vepa heter det, ska upp i taket på torsdag. Men det som han mejlade oss om då, det var ju att Rögle skulle hedra sina trotjänare. Och de har ju suttit upp i taket tidigare, men de har ju byggt om Catena Arena, höjt taket, och då var man ju naturligtvis tvungen att plocka ner de här, och nu skulle de upp igen, och man gjorde det i en ceremoni där, vad jag förstått det som i alla fall, allting fungerade perfekt, och det måste vi väl hylla Rögle för, va?
Ja, det måste vi verkligen, att äntligen så är det en hyllning som har funkat den här säsongen.
Ja.
Det är nu det vänder.
Ja, precis, och vi har alltså 6 tröjor i Catena Arena som hänger där uppe. Stefan Elvenäs, Kent Svensson, Lennart Åkesson, Roger Elvenäs, Kenny Jönsson och Jakob Johansson. Vem är din favoritgruvan av de 6?
Ja, men Kenny Jönsson får jag väl säga. Roger Elvenäs, och de var väl kanske lite före min tid ändå. Men Kenny, som, vad var det han spelade? Var det OS samtidigt som han spelade i Allsvenskan? Du har säkert bättre koll, men det var imponerande.
2006, va?
Mm. Ja. Det får bli Kenny.
Din favorit, Abris?
Jag är ju uppväxt med Elvenäsarna. Stefan är ju 1 år yngre än mig. Roger 1 år äldre än mig. Och jag har faktiskt mött dem väldigt mycket. När de var, dels när de var pojklagsspelare, men även i Division 1 där nere. Och det, ja, som det hette på den tiden, Division 1. Och det är ju... Ja, de två var otroligt skickliga så, tillsammans. Så att, jag lyfter upp Elvenäsbröderna då.
Ja, och med det så sätter vi punkt för dagens avsnitt. Tack Abris, tack Gruvan, tack alla ni som har lyssnat, och har ni tankar, åsikter, kommentarer, hör gärna av er till någon av oss, och sen så hörs vi igen nästa vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.